Sverige 1944.
Utkavlen går.
Radio, jag och min radio, sjunger Sonja Sjöbäck om i Valdimers lördagspotpurri. Året är 1944. Jag går inte ut, jag stannar hemma vid radion. Ännu var det mörkläggningspåbud, igenklistrade fönster och civilförsvarsövningar i folkhemsidyllen Sverige. Det sista krigsåret, då man ändå började skönja ett ljus i fjärran. Då man på allvar kunde drömma om fred och såg nya öppningar här hemma och ute i världen. Den svenska familjen var en familj i beredskap. Bilismen har ännu inte slagit igenom, det kanske du minns?
Nej, det var ju så att man för att köra bil så skulle man ha gengas.
Gengas, ett mörkläggning, det är 40-talet.
Fanns ingen bensin.
Just det. Men man cyklade.
Oh ja. Långa sträckor.
Ja, man cyklade långa sträckor och gavs ut på långfärdscyklingar för att lära känna Sverige. Det var ju den möjlighet som fanns när man inte kunde fara ut i världen.
Och det var vandrarhemmens gyllene period.
Det var det. Och rikslikare och sammanbindare mellan svenska medborgare och familjer blev just radiomediet.
Och vi som bodde i småstäder, ni på Västgötaslätten på den tiden, vi hade ju ingenting annat egentligen att komma ut i världen med en radion. Det var dit vi längtade, ut i världen, men här var radion för oss betydelsefull. Och du hade väl till och med en lyssnardagbok?
Ja, kan du tänka dig, 13 år tror jag visste att jag var och förde lyssnardagbok. Och att döma den så jag undrar när jag gick i skolan egentligen, fast radion sände ju mest på kvällstid. Jag hörde väldigt ivrigt. Och det, du var också radiot.
Oh ja, vi lyssnade mycket i familjen och vi samlades också till exempel till radioteaterns föreställningar. Där kunde kompisar träffas och då var vi och lyssnade vi ihop.
Jag har likartade minnen och familjen säger du, ja familjen samlades verkligen. Och en av radiocheferna under de här krigsåren var Yngve Hugo. Och när han tog till orda kändes det nästan som en lyssnarnas familjefar talade. Som när han önskade gott nytt år 1944.
Jag vill använda detta tillfälle att uttrycka den förhoppningen att det nya år som vi nu börjar ska bli ett gott år för oss alla, för vårt fosterland. Och här tänker jag närmast på er som är våra lyssnare runt omkring i svenska bygder. Jag hoppas att vi ska komma att trivas med varandra under det kommande året. Och jag hoppas, och det tänker jag att ni allesammans vill instämma med mig, att vår svenska radio ska bli så bra som möjligt också under det kommande året. Framförallt vill jag säga att Sveriges Radio, vi har ju som ni kanske vet idag börjat med detta nya anrop. Jag hoppas att Sveriges Radio alltid ska förbli Sveriges Radio. En fri och självständig radio som är alldeles oberoende utav makter kommande utifrån. Att vi själva ska få göra våra program och göra dem som idag i samråd med våra lyssnare. Gott nytt år allesammans.
Sveriges Radio, ja. För den andra radiochefen under krigsåren, folkbildaren Yngve Hugo som vi hörde här, var just den psykologiska beredskapen en personlig angelägenhet. Den inre frontens sammanhållning var för honom ett särskilt mål som man märkte i säsongsplanerna. Det var kurser i försvarsvilja och försvarstro. Beredskapsandan satt i folkbildningssystem. Tidstypiska radioidéer. Radiochefen innan honom, Carl Anders Dymling, en dynamisk och kraftfull person, han kom i krigets första skede då det ju också gällde att hålla samman, att hålla humöret och modet uppe. Sveriges Radio, det talades om anropet som alltså kom nyårsdagen 1944. Man sa aldrig Sveriges Radio då, man sa radion, det minns du rätt och slätt, eller radiotjänst som det hette. Och det hette det faktiskt ända fram till i september 1957, då den internationellt sinnade Olof Rydbeck tyckte att vår andra stämma i världen skulle benämnas Radio Sweden, Radio Sved, och här hemma följaktligen Sveriges Radio. Men själva anropet Sveriges Radio kom nyårsdagen 1944, det hörde vi. Och det finns dokumenterat i min lyssnardagbok. Det står att det är 1 januari, Sveriges Radio. Men den första tiden, det kanske du minns, kom hallåmännen ofta av sig. Och föll in i den gamla trallen, alltså de sa Stockholm, Motala, Göteborg, Motala, Malmö, Motala. Eller varifrån sändningen nu kom. Och det anropet hade man haft sedan 20-talet därför att Motala var sändarstationen. Och apropå det här med anropet så minns jag någon gång i slutet på 43, alltså innan 44, så skulle ett föredrag sändas från själva Motala, en sällsynthet. Och nu kan jag väl bekänna att jag skolkade från skolan efter rast bara för att få höra radioombudet där påannonsera med Motala, Motala.
Sa han verkligen så?
Han sa Motala, Motala och jag sagt ängsligt och väntade, men han gjorde det. Nåja, anropet blev i alla fall från 1 januari 44 Sveriges Radio.
Stockholm.
Motala.
Hallå, är det Motala som jag talar med?
Ja, det är Motala.
Det är överingenjör Svensson, är det det?
Jaha, det är det.
Ja, det här är månadens magasin i Stockholm.
Jaha.
Vi skulle bara be att få ringa upp och fråga lite hur ni har det.
Jo, tack. Vi har det bra, men vi är lite ledsna som ni kanske förstår.
Ja, jag kan ju förstå att ni är lite ledsna nu. Nu har det ju gått snart 29 dagar i alla fall sedan ni försvann ur etern.
Just det. Vi tycker naturligtvis att det är tråkigt att den där utmärkta gratisreklamen som anropet Stockholm Motala faktiskt innebar att vi är utan den nu.
Ja.
Jag har till exempel många gånger funnit att kommer en utlänning till stan här så det första han säger så är det att Motala, det känner jag mycket väl till. Det har jag hört så många gånger i radio. Så det ska bli riktigt skojigt att titta på den stan. Och det tyckte vi naturligtvis var roligt.
Ja, jo det kan man, men ni förstår väl också de skäl som har gjort att vi har fått lägga om anropet.
Ja, visst gör vi det. Och förresten så försöker vi ju trösta oss på annat sätt.
Och sen kommer ni ju i alla tider att vara den framstående radiostaden och ert namn kommer ju att stå på radioapparaternas tabeller, eller vad heter den där?
Våglängderna, ja.
Ja, just det.
Ja, just, vi får väl försöka att trösta oss med det.
Sen får ni väl också trösta er åtminstone en tid framåt när vi hallåmän säger fel, vilket vi ju gör stundom.
Ja visst, det gläder oss mycket när ni säger fel, så det tycker jag, det kan ni fortsätta med lite då och då ännu en tid.
Ja, det kommer vi nog att göra också.
Jaha.
Ja, nu har det visst gått en period.
Jaha.
Då ber jag att få önska er lycka till för
tack
framtiden.
Tack så mycket.
Tack.
Adjö.
En period hade alltså gått, det sa man också, för att det var en tidmått på ett telefonsamtal.
Just det.
Det här var Gösta Knutsson, och Gösta Knutsson var redaktör för Månadens magasin, ett mycket populärt program som hela familjen alltid samlades kring den lördag i månaden som det kom.
Sista lördagen i varje månad
det skulle
var
det. Det vara.
Det var en långkörare som gick i många år som en slags stilbildare för en viss typ av blandprogram i radio och sedan tv också, alltså kaféprogrammen och halv sju och allt vad de har hetat.
Jag har tittat en del på lyssnarposten som finns bevarad i stora pärmar här på Sveriges Radio. Och jag hittade just ett brev från två Motalaflickor som skrev att Motalaborna i allmänhet de kände sig kränkta av att deras hemstad nu inte längre var rikets andra stad, som de tyckte att det var tidigare. Det gamla anropet det var som en gammal kär huskatt. Det fanns alltid till hands, men visst förstod man att det nya anropet passade bra i dessa tider, som de skrev så vist. Det lät tryggt. Vi är många källor till radions historia i Sverige. För radion, den var ju inte främst på Kungsgatan 8 i Stockholm, utan den fanns i alla hem. Den fanns hos oss, den fanns i vår närmaste omgivning. Den gav oss samtalsämnen och ett sällskap som det hade varit tomt att vara utan. Vår serie, den är ju inte först och främst radiohistoria ändå, utan den är ett försök att komma åt stämningar och mentaliteter och ämnen för samtal som var aktuella i Sverige för 50 år sedan.
Ja, och det är faktiskt intressant att veta hur tänkte man, hur kände man det här året om man ändå skönde ett slut på kriget. Ja. Och jag tyckte, jag minns, och jag har förstått av brev och annat, att det fanns en stor tro på vad som skulle komma efter. Det var en utvecklingsoptimistisk tid, om man så vill.
Det är ett intressant år just för detta att peka framåt mot något annat. Och när vi har gett oss in i arkiven för att leta fram vad som finns så har vi gjort det i den övertygelsen också att arkivalier, de ska man ta fram och använda, de ska inte bara lagras. Vi har letat fram en del och vi har kunnat sen också tala med de som var med och gjorde program på den tiden. Vi var ju lyssnare.
Det finns många som är i livet och som har en hel del att berätta. Så det är inte bara återbruk av programinslag, utan vi ska också få möta människor som var med för 50 år sedan.
Nu är det inte så mycket som är kvar av programmen, men ändå en hel del, kanske 100 timmar av de 4000 timmar som radion var igång under 1944. Lyssnarna, ja, de kunde skriva och vara missnöjda ibland, men de skrev också om sin tacksamhet över att radion fanns. Som den här anonyma kvinnan i ett långt nyårsbrev. Hon skrev på det 3 dagar, säger hon. Präntat med stor möda av förvärkta fingrar kring pennan.
Tack så hjärtligt för det gångna året. Med alla dess bra, goda, trevliga, intressanta och många gånger genomroliga program. Tack. Jag har nu haft min radio ungefär 1 år eller så. Och jag för min del tycker att en radio är det mest ärliga och oförfalskade sällskap man kan ha. Radio börjar ju sin arbetsdag med ett vänligt god morgon. Fortsätter lika vänligt med god middag. Och sen vid dagens slut, godnatt, godnatt, sov gott. Jag själv tycker att de små orden är mycket värdefulla. Gymnastiken hör jag gärna på, men kan på grund av sjukdom inte följa med exercisen. Morgonandakten med det kära gudsordet lyssnar väl alla till. Det är ju vår enda säkra tillflykt. Nyheterna hör jag alltid på. De är ju inte alltid så trevliga precis. Men man får ju ta det onda med det goda. Tiderna är ju såna. Dagens dikt är underbart vackra ord, värda att gömmas i minnet. Bara man kunde lära sig och själv läsa dem så vackert som man alltid hör dem läsas i radio. Jag tycker om nästan allt i radio. Det är bara en sak som jag inte precis tycker om, och det är sving. Orsaken varför jag inte tycker om sving är nog den att jag är för gammal att vara med i svingen. Men när det dragspel är jag fullständigt med på noterna. Även piano och fiol. Jag hoppas att Radiotjänst inte tar illa upp att jag tar mig friheten och avsänder till Radiotjänst detta illa skrivna brev. Kan på grund av mina verkbrutna händer inte hålla ordentligt på pennan. Så förlåt. Men jag vill ju så gärna tacka och tala om hur mycket värde radioprogrammen har för mig.
Ja, så fick vi en fin småländsk accent också. Och dialekter förekom ju radio, även om man hade diskussioner om den skulle få det eller inte. Men det gavs plats åt den.
I lyssnarposten så ser man en del av det här. Men det är ju inte så mycket klagomål på dialekter som på de kvinnliga rösterna.
Ja, och för just det här året 1944 hände något oerhört omstörtande och revolutionerande i radion. De första hallåkvinnorna, vilket namn för övrigt, hallåkvinnor, förorsakade våldsamma lyssnarreaktioner. Man hade ju gjort försök redan 1938 med en kvinna som nyhetsuppläsare, men den gången gick det inte. Men nu var, ansåg man, tiden mogen för vackra, melodiska kvinnostämmor att lotsa lyssnarna genom programmen. Och även om det var trögt i portgången och som sagt mycket lyssnarreaktioner, så kom de för att stanna. Lyssnaren har alltid varit konservativ och kanske också fördomsfull i sina vanor. De som bröt isen, det var Barbro Svinhuvud, känd också i programsammanhang, och Karin Rosenberg, Britta Bergholtz och Louise Ström. Jag hade hela kvartetten på röster i radiobilder uppklistrat i mitt skolpojksrum.
Var det inte denna Louise Ström som kunde läsa en beskrivning av hur man kokar ägg så jo, att det lät som poesi?
Jo, hon, min favorit var just Louise Ström, som med sin klara och spännande bedroom voice gav annonseringen en extra lyster. Ska vi ta och lyssna på henne?
Hur man kokar löskokta ägg. Ägg såväl lös som hårdkokta kokas i kastrull. Vattenmängden bör avpassas så att vattnet står ungefär 1 cm över ägget eller äggen. Ägget kan läggas ner i kallt vatten från början eller med hjälp av en träsked i det redan kokande vattnet. I det senare fallet bör en nypa salt eller 5 gram salt tillsättas.
Det kom flera kvinnor i hallåtjänsten senare, och från 40-talet minns jag också Dagmar Sunnesson som hade de typiska smala A-ljuden och i övrigt spetsiga vokaler lite med stänk av Östermalm. När hon en gång till exempel påannonserade Dalakören lät det faktiskt som Dalakaren. Och så kommer vi till den fjärde kvartetten som kom att bli fast i hallåtjänsten under många år, och hon hade typiskt västsvenska glissandon.
Jag har nigit för nymånens skära. 3 ting har jag önskat mig tyst. Det första är du, och det andra är du, och det tredje är du, min kära, men ingen får veta ett knyst. Jag har nigit för nymånens skära 3 gånger till jorden nu.
Ja, det var Karin Rosenberg som för ovanlighetens skull läste en dikt av Bo Bergman.
Den dikten tror jag att jag hörde första gången i serien Lyriken och vi.
Det kan du mycket väl ha gjort, för Lyriken och vi var en mycket uppskattad radioserie det här året. Jag har flera utropstecken i min lyssnarlagbok efter den serien. Det var folkbildningsradio i god mening. Gunnar Axberger presenterade svensk lyrik, Bo Bergman just, eller till exempel Dan Andersson och Birger Sjöberg.
Radion skapade också nya helgtraditioner. På tröskeln till det nya året 1944 talade Elin Wägner. Hon hade under året invalts i Svenska akademin som den andra kvinnan, Selma Lagerlöf var den första. Före hennes tal så hade det varit en nyårsbön i Härnösands domkyrka. Det var en sylvesterkabaré med mönstring av Sveriges mest framstående artister. Och det kom något som heter Svensk dagbok 1943, om du nu kan ana vem som gjorde den.
Ja, det var årskrönika, och den gjordes säkert av Manne Berggren och Henrik Duverman, så var det på den tiden.
Ja. Sen spelades Schuberts stråkkvartett i A-moll, det var också traditionellt. Och så kom Anders de Waal med Tennysons nyårsklockan. Sven Jerring rundade av med ett gott nytt år. Och så småningom så blev det nyårsdag. Enligt traditionen så spelades då Schuberts stora C-dur-symfoni. Denna briljanta, glada musik som blev som en ouvertyr till det nya musikåret i radion.
Så skapade radion traditioner. på samma sätt som tvn sen har gjort.
Den 2 januari, det var en söndag, och där har vi hittat ett program som heter Budkavle går.
Ja, vi trodde att det var ett krönikespel, för sådant förekom mycket på den här tiden. Budkavle går, det låter ju lite som Vilhelm Moberg rid i natt. Och krönikespel var något som förekom i radion vid den här tiden, som alltså berättade om historiska skeenden. Det kunde vara en nutidshistoria och det kunde vara längre tillbaka i tiden. Men det visade sig att det var något helt annat, det var något mycket realistiskt. Det var ett program om hemvärnet.
Ja, och det var en larmövning den dagen, oförberedd.
Hemvärnsövning. Klockan 7:40 i morse. Klockan 07:40 i morse anbefallde överbefälhavaren högsta beredskap för rikets hemvärn. De hemvärnsmän som ännu ej nåtts av denna order ska snarast fältutrustade inställa sig och anbefallda samlingsplatser. I anslutning härtill har telegrafstyrelsen utfärdat följande order till telefonstationerna. Med anledning av alarmeringsövning för hemvärnet ska samtliga telefonstationer, med undantag av fristående samtalstationer, under tiden klockan 8-15 idag hållas öppna även de timmar stationerna eljest är stängda.
När hemvärnet bildades 1940 var det säkerligen en huvuduppgift att någonting blev uträttat och att det handlade snabbt. Hur det i början blev uträttat fick man ej vara så noga med. Rekryteringen var ingen svårighet. Folk strömmade till ur alla åldrar och samhällsklasser. Överåriga värnpliktiga och gamla knektar fick en möjlighet att uppliva gamla minnen. Och frikallade fick ett tillfälle att hävda sig och göra sig likställda med vem som helst. 16- och 17-års ynglingar kunde i ett enda sammanhang få lov att bli fullväxta. Jag sökte in hos redaktör Görne vid Göteborgs norra HVO och blev placerad som plutonchef vid Lumbi Västra kompani. Första gången vi var samlade till övning var för oss alla en stor dag. Kamratskapet blev från början det bästa tänkbara. Små, uppkäftiga springpojkar gick omkring och resonerade vitt och brett med gamla och bistra arbetsledare. Och de bjöd varandra på cigaretter och kallade varandra för du och kände sig precis som soldater i samma armé. Utrustningsfrågan var nog i början vår allra värsta stötosten. Men vi försökte ordna det för oss så bra det gick och i övrigt gjorde vi som Sven Duva och hoppades på bättre tid. I vår pluton hade vi, om jag vill minnas, ett gevär på hela plutonen. Och det gick från man till man. Och resten fick vi hjälpa oss fram med gärdsgårdsdörrar och kvastskaft. Alla gick vi i våra civila kläder. Men med lite vilja och fantasi ordnade vi till dessa så det blev så militäriska som möjligt. Sådana man fällde upp kragen på kavajen och fäste ihop den fram till med en säkerhetsnål. Samt man snör om byxorna ner till och tog livremmen som hörde till byxorna och spände utanpå raken. Så hade man strax en vapenrak modell E och byxor modell 39. Ryckte man sedan loss skärmen på en gammal grå keps och klämde ihop den lite så var man även skrudad i lägemössa. Äntligen anlände en dag våra uniformer och gevär. Några paradkläder vore visserligen inte hemvärnets överdragsuniform modell 40 och det var inte meningen heller. Men huvudsaken var att vi fick kronans kläder och blev alla lika. Det var ej heller många storlekar att välja på. Särskilt mycket stora uniformer var det ont om i början. Men även detta ordnade sig. Jag minns särskilt vid det tillfälle hur som två ynglingar stod uppe på ett bord och försökte kränga en liten, liten rak utanpå en förskräcklig stor människa. Till sist stod den store mannen sin lilla rak under armen och gick samtidigt som han sa att det där skulle vi inte fästa oss vid. Han hade då sannoliken så skicklig hustru att hon med några små snitt och näs skulle fixa hans rak så den skulle bli som ett beställningssyd. Och så var det överallt. Hustrur och döttrar och fästmör deltog som sanna sköldmör med att göra sina män så stiliga som möjligt när de i fält skulle draga. Emblem och yrkes- och gradbeteckningar blev vi lovade senare, men det var inte många som väntade på detta. De flesta köpte sig märken själva och sydde på. Kanske inte så reglementsenligt i början som höga hemvärnsstaven hade tänkt sig, men i inget fall blev det påsatt för lite märken. Både hemvärnets och arméns yrkes- och truppslagsmärken kom nog till användning. Om man sen gick omkring och föreställde en fältläkare på den ena ärmen och en hovslagare på den andra var ingen att fästa sig vid. Tack vare god sammanhållning och mycket förståelse från våra överordnade sida kom vi över den första och svåraste tiden. Och nu är det endast att hoppas att hemvärnet ska bli bättre och starkare för varje dag. Och vi som varit med från början samt alla de övriga ska få verka och gråna i hemvärnets armé.
Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma för han är min soldat. Någonstans i Sverige.
Överste befälhavaren för Grödingesdalens hemvärnsområde anmäler sig.
Goddag. Hur har det gått då?
Ja, som jag ser det har det gått ganska bra.
Och en av sönerna står på vakt på trappan.
Ja, han har stått där sedan i morse omedelbart sedan jag fick larmorden.
Har hemvärnsområdesbefälhavaren några fler av sin familj engagerade i hemvärnet?
Ja, min fru är chef för förbandsplatsen här i Dalens socken. En av döttrarna här är ordonnans vid staben. En son är plutonchef.
Överste, hemvärnets förbandsstation. Närvarande en chef, 6 Röda Korssamariter. Förbandsplatsen är nu i ordningställd.
Ja, nu ska det bli intressant att se hur den femte familjemedlemmen har rätt upp sin del av Salems beredskap. Vill då fru Cedergren lämna mig en kort orientering om vad ni har för möjligheter att ta hand om krigsskadade hemvärnsmän här?
Ja, denna förbandsplats är en fast förbandsplats och som sådan är den utrustad med 4 sängplatser, 2 cykelbårar och för vinterbehov en släpbår. Cykelbårarna är var och en bemannad av 6 lotta samariter som hämtar och transporterar hit de svårt sårade hemvärnsmännen.
General! Hemvärnsområdets befälhavare Lindman anmäler sig.
Gott nytt år.
Gott nytt år, general.
Hur har det här alarmeringssystemet fungerat?
General, då jag fick larmet så telefonerade jag till mina båda kompanichefer. Ja,
men var ni?
Jag var hemma i min bostad, general.
Låg ni?
Nej, jag låg inte. Jag var nyss uppstigen.
Jaha.
Jag telefonerade till mina kompanichefer och min adjutant och de i sin tur telefonerade till de respektive plutonerna och alarmerade dem.
Då hade, hur lång tid tog det ungefär?
General, efter 45 minuter så har något mer än 80% av den tillgängliga styrkan varit närvarande på de 3 samlingsplatserna.
Ja, i området var nöjd.
Ja, general. Jag tycker resultatet är mycket gott.
Dagens Eko förmedlade bilder från den svenska beredskapen när den inte innehöll inslag om folkhushållningen, nya ransoneringar etc. Chef för Dagens Eko var Karl-Åke Wadsten som också var flitig reporter och hade ett mycket speciellt uppdrag. Han var nämligen, som det hette, radiotjänstförbindelseofficer och hade alltså kontakt med försvaret. Och ibland så letade han sig ut till förband av olika slag, som till exempel här när han mötte Fältteatern.
Jag är här ute för ett visst uppdrag och har händelsevis på en förläggning någonstans i det allra yttersta havsbandet träffat på en fältteatergrupp som nu under helgen har turnerat från den ena förläggningen till den andra bland de många kobbarna och skären här ute. Ni har varit ute hela helgen och har ni haft ansträngande?
Ja, det har vi haft.
Har ni haft flera föreställningar om dagen?
Ja, 2-3 föreställningar om dagen. Sådär.
Har det varit långt att fara mellan ställena då?
Ja, det har blivit dåligt med sömnen och sådär. Och ganska trångt på barackerna när man har kommit. Det hände ibland att jag har fått dansa på en järnspis. Det har varit rätt så varmt och skönt.
Ja, så vet jag inte vad för varmt då. Nå, men ni som sjunger, hur har ni stått mot författarna då?
Ja, vi reste ut före jul och då gick det ju bra till att börja med. Men sen skulle vi resa över till en ö och då var det så inte bättre än att det kom en våg och sköljde över mig. Och jag blev förfärligt förkyld och den förkylningen håller i sig nu. Men det får ju lov att gå i alla fall.
Ja, ni har tillbringat hela helgen, alla helgerna skulle jag på säga, ända från julen här. Och det har ju givetvis varit en uppoffring. Men ni har väl haft en känsla av att ni har varit välkomna också, har ni det?
Jo,
mycket
ja,
välkomna.
Mycket trevligt.
Ja, man kan knappast säga att det är en uppoffring, för som man blir ompysslad på förläggningarna så har man ingenting att klaga på. Bättre julen där kan man knappast säga.
Det var ju ett gott betyg.
Ska säga om oss att vi gnäll och knotat och skällt över livet i fäll. Vi har soligt och varmt i baracker och tält. Vi har köttkorv mot hunger och sväl. Det ska inte bli sagt om en svensk militär att han klagar och svär eller tänderna skär. När det stormar i världen och är som det är, så tänker vi hellre så här. Det går över, ja snart går det över, om vi alla gör vad vi kan. Och visst kostar det dagligen klöver, men det kan väl ändå gå an. Det blir långsamt att vakta vid gränsen till slut, men ännu en tid kan vi alltid stå ut. Det går över, ja visst går det över, om vi gör vad vi kan, var man.
Ja, visst gick det över, men det är ändå lätt så att man tänker att 1944 då var allt klart, och det var det ju faktiskt inte. Även om invasionen kom då, tyskarna drevs tillbaka på östfronten och fronten i Sydeuropa rullades upp och allt det där. Men då glömmer man att faktiskt var det mycket som var ovisst in i det sista, inte minst här i Norden. Det finns i radions arkiv en brevväxling mellan Yngve Hugo och en kollega i Finland som rör det finska fredsfördraget mot Ryssland hösten 1944. Där borta i Finland är man orolig naturligtvis, och Yngve Hugo är också orolig över vad som ska hända och ske. Och man talar om att från Finlands sida att Sverige håller på att glömma Finland. Det hade varit så väldigt starkt uppbord för Finland tidigare. Men Hugo, som var en mycket varm Nordenvän, han säger att nej, då visst inte. Det är ju klart att Finland är tvärtom det enda land som Radiotjänst kan ha normala förbindelser med. Men samtidigt får han också fram sin oro för att Finland inte ska ta chansen till fred nu. Det finns också ett annat brev eller en annan brevväxling. Det var så att från amerikanska ambassaden kom en inbjudan att till Radiotjänst att sända två av sina medarbetare över till Amerika. Nu kom ju Amerika stort naturligtvis. Och till början med så tackar man, och det beslutas att Jarring och någon mer ska resa över. Men det dröjde inte så länge förrän man uppenbarligen, och det var väl Hugo själv, blev lite förfärad över detta. Man behövde så väl ha Jarring hemma, en sån röst som alla kände igen. Om det skulle inträffa något mycket allvarligt så behövdes han. Så det blev ingen resa.
Här kommer man in på det här som prövades första gången. Hur viktig radion, eller som vi nu säger public service, radion är i krigstid, och därför måste man bygga upp ett förtroende för den i fredstid, och då spelar rösterna en väldig roll. Så det var väl därför han ville hålla hemma Jarring och andra.
Ja, det var det. Det var inte dags att skicka ut dem då.
Känner du igen den här signalen?
Jo då, den övades av och till.
Det var alltså flyglarmen. Vi ska höra den andra som jag tycker är nästan vackrare. Och faran över, som låter så här. Mm. Ja, jag har livliga minnen från skyddsrumsövningar när flyglarmet ylade och mörkläggningsgardinerna drogs tätt för fönstren och man skulle störta ner i källaren och vänta. Det övades för kriget mycket dramatiskt med lemlästade sårmarkörer och filtar och mitellor. Och mitt i denna beredskapsrekvisita fanns också en radio där man nere i skyddsrummet kunde lyssna till senaste nytt från fronterna. Eller låta sig underhållas av optimisten och pessimisten och beredskapstidens underhållare, dramatik och idyll på en gång. Och radiomajoren Arvid Eriksson manade till vaksamhet i återkommande program. Han varnade för ryktesmederi. En svensk tiger, spionen lägger pussel, behåll din bit. Och man sände reportage från just luftskydds- och civilförsvarsövningar. Nationens moral skulle helt enkelt stärkas. Och om betydelsen av ett starkt luftskydd talade en gång Arthur Engberg, landshövding Arthur Engberg som ju tidigare var ecklesiastikminister och har spelat stor roll på andra fronter och som var en stark antinazist och som skrev i veckojournalen under de här 40-talsåren och till och med konfiskerades. Men här hör vi honom när han talar just om betydelsen av luftskyddet med den speciella retorik som var tidens och som var hans.
Luftskyddet är hemmafrontens organiserade samarbete till värn för liv, lem och egendom mot de flygburna bombernas härjningar. Genom inpräntande av nyttiga insikter och bibringande av ändamålsenliga färdigheter vill det sätta oss i stånd att i farans stund rädda oss själva och andra och bemästra eldsvådorna. Insikterna är nödvändiga för att man inte ska famla i blindo. Man ska veta vad man vid given signal ska göra, hur man ska förhålla sig och söka skydd eller hur man ska lösa den särskilda uppgift man fått sig tilldelad. I den hänsynslösa luftbombningens tidvarv borde det alltså vara en akt av enkel självbevarelsedrift och ansvarskänsla att stödja luftskyddsförbundet och deltaga i dess arbete. Ingen vet vad morgondagen bär i sitt sköte, men en sak är viss. Vi måste vara beredda. Och därvidlag är hemmafrontens rustning för luftfarans mötande en angelägenhet som direkt och intimt berör var och en som har nära och kära att ansvara för. Jag låter därför min vädjan gå till hemmen. Gör er förtrogna med luftskyddet. Gå in i dess organisationer. Deltag i dess kurser och övningar. Och stöd på allt sätt dess arbete.
Så Arthur Engberg, ja. I novembermörkret det här året tändes ett ljus kan man säga i Göteborgs hamn.
Ytterligare tre lejdbåtar har letat sig hem till gamla Sverige. Som vita sagoskepp gled de upp för Göta älv i novembermörkret. Det var svenska Mexikolinjens Sparholm först, Nordstjärnans Argentina något senare och till sist Transatlantiks Hallaren. Den kom dock inte från Sydamerika som de andra utan från Spanien. Det är dyrbara laster de har med sig. Sparholm, för att ta ett exempel, har foderkakor, jordnötter, tobak, kaffe och så. Något som kanske på sätt och vis överglänser allt detta i fantasin just nu. 20 ton härliga bananer. Särskilt för bananernas skull har väntan varit lång och svår. Förseningsdagarna har känts som veckor och månader för banankompaniets direktör Mathisen här nere i Göteborg. Och säkerligen också för alla sjuka runt om i landet som nåtts av pessimistiska rapporter angående bananernas kondition. När vi var ute och mötte fartyget ute vid Böttö var också frågan på allas våra läppar en enda. Hur är det med bananerna? Svaret kom snabbt och det blev lugnande. Ingen fara. De är gröna och fina. En omogen grön banan cirkulerade snart ur hand i hand som bevis för den saken. Där hör ni, alla ni sjuka runt om i landet. Ni som behöver bananer för att krya på er. Bananerna har kommit och de blir bra bara de får mogna något. Här inne i hamnen är det regnigt, det piskar ner, det är mörkt och dystert, men det är ändå fest och jubel i allas hjärtan. I våra hjärtan, vi som är här och möter fartyget, och besättningens hjärtan, de som kommer hem från en lång och äventyrlig resa. Sparholms jungfruresa för övrigt.
Vi har haft det lite smått sista åren som har gått, och vi också gått och gnällt som det livet gällt. Men nu har vi ett till tre blivit lite gladare. Ja, vi har förutan skryt fått ett visst gemyt, för det har kommit en båt med bananer.
Bananer?
Ja, det var den som vi väntade på. Den kom med hälsningar från oceaner och fick vårt hjärta att varmare slå. Nu kan vi återgå till gamla vanor och leva livet som forum en gång. För det har kommit en båt med bananer, och den har kommit med solsken och sång.
Bananer, ja, tänk, det blev en ny söndagsdessert. Min mamma tog från prinsessornas kokbok och gjorde i glas hackade bananer, blockchoklad och glass.
Och så kunde man ha bananer till flingor också om man hade några.
Just så. Och det här med att det hade kommit en båt med bananer, det tycker jag är en bra symbol för att det var en öppning till att det fanns en värld utanför Svedala.
Öppna ett fönster, var det inte något program i radio?
Vi öppnar ett fönster, eller fönstret började det här året.
När ett fönster av och med Sune Valdemir och hans orkester avslutade första delen av Jörgen Cederbergs och Gunnar Hallingbergs serie Radio i beredskap.